Det är ju så här i frikyrkan så är vi inte så trogna kyrkoårets kalender. Och det är både på gott och ont. Men det kan innebära att när vi kommer till gudstjänst så har vi ingen aning om vad pastor ska tala om. Och det är ju lite synd. För då kan vi inte förbereda oss. Nu har det blivit så här att jag ska tala även nästa söndag. Söndagen efter helgonhelgen. Och då är temat vårt eviga hopp. Och en av texterna för nästa söndag har ni fått på ett blad förhoppningsvis. Och nu har jag ett litet förslag här. Att när ni kommer hem så lägger ni detta blad på köksbänken. Med en penna i jämte. Och så under veckan när ni är i köket så tar ni någon minut eller paus och läser ni. Och så begrundar, det är en svår text. Så begrundar ni och försöker få ut vad är det som Paulus menar. Och gör ni små aha-upplevelser, då skriver ni ett litet utropstecken. Och så kan ni komma med dessa till mig nästa söndag efter gudstjänst. Är det ingenting ni förstår, då skriver ni ett frågetecken. Och då går ni till Bertil Andersson. Nu sätter jag en lapp här. Vet ni vad det står på den? Ta det lugnt. Alltså ibland kan jag bli väldigt inspirerad när jag talar och jag vill ju vara en stillsam S&M-pastor. Och då så blir jag så, känner mig så dum när jag åker hem. Va? Och den kan ju stå kvar här, Bengt. Så att inte du hoppar över skacklarna här sen. Jag ska knyta an till de texter vi har hört läsas. Bön kan vara ett avgörande vapen. Och bön kan göra skillnad när livet står och väger. Gud räddade Israels barn genom Röda havet undan farao och då stred han ensam. Det var det ni sjöng här. Va? Då säger Mose till folket att Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Alltså inget svärd behövde lyftas bland menigheten. Inte alls. För Herren stred för honom. Han stod för räddningen. Men på andra sidan stranden skulle en ny tid börja. Då skulle de bli delaktiga i Herrens strid. Och det här det är en paradox kan man tycka att det landet som Gud gav dem skulle folket erövra. Om vi tar en parallell till Nya testamentet så vet vi att frälsningen i Jesus Kristus var ett resultat av Jesu egen kamp och seger. Han blev till och med övergiven av Gud. Vem kan förklara det? Gud, övergiven av Gud. Men även om frälsningen är fullbordad så har vi en kamp att utkämpa. Vi blev påminna om detta igår kväll. Vad som händer utöver vår värld bland kristna. Va? Och Paulus säger att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Alltså vi ska vara noga med hur vi lever. Att vi inte kommer in på villovägar eller någon olycksväg. Fram till den dag då vi blir slutfrälsta. Nu följer några grundfakta om den helige ande som behöver upprepas kanske. Den helige ande är en person. Många ser den som en gudomlig kraft, men så är det inte. Vi har kanske en föreställning om fadern. Om Jesus har vi många bilder, va? Det finns ingen människa som är så avmålad i konsten som Jesus, va? Men när vi kommer till den helige ande, då blir det genast knepigare, va? För vi har ingen bild av honom. Och jag såg en tv-gudstjänst från Norge i somras. Och prästen talade om den helige anden. Och då visade han en glasflaska så här. Och den är genomskinlig. Och den är tom, eller hur? Men samtidigt så innehåller flaskan det som vi alla är beroende av för att kunna leva, eller hur? Fast vi ser det inte. Att anden är en person framträder starkt därför att den har personliga egenskaper. Anden talar. Anden vittnar, anden ber, anden utsänder, anden insätter, anden tilldelar. Anden kan glädja sig, anden kan bli bedrövad och så vidare. Och detta kan bara tillskrivas en person. Men det som först och främst kännetecknar den helige ande, det är att den kan ge liv. Hur kunde Jesus uppstå? Därför att den helige ande gav honom livet åter. När Jesus kallar anden för hjälparen i Johannes evangeliet, så jämställer han denne hjälpare med sig själv. Och han säger då i avskedstalet, Johannes 14, jag ska be fadern att han ger en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Här har vi två konstiga ord nu på vägen. Ifrån grundtexten allos och heteros. Båda betyder en annan. Va? Men allos betyder en annan av samma slag. Samma dignitet. Men heteros betyder en annan av ett annat slag. Alltså det är en kvalitativ skillnad i ordet heteros. Och när Jesus säger så här, jag ska att han ger en annan hjälpare, så är det allos, alltså av samma slag som Jesus själv. Förstår ni? Och om vi tar Galaterbrevet 1:6-9, så blir detta väldigt tydligt. För i Galaterbrevet så blir Paulus väldigt irriterad och han skräder inte ordet. Och han förvånas att man har övergivit Herren för ett annat evangelium. Ett heteros. Ett annat av ett annat slag som aldrig kan jämföras med Guds evangelium. Läs gärna de verserna vid tillfälle. Den helige ande har många olika namn. Guds ande, helig ande, Kristi ande, visdomens ande, uppenbarelsens ande, nådens ande, bönens ande, sanningens ande, barnaskapets ande och så vidare och så vidare. Vad förstår vi av detta? Jo, andens verksamhetsfält är oerhört brett. Dessa namn säger oss att anden verkar på bönens område, på nådens område, på sanningens område. Den som han har sänt som en hjälpare. Va? Dessa olika personlighetsdrag. Va? Ingen människa kan utforska andens rörelse eller verkan. Ingen kan fånga den eller styra den. Många har försökt, inte minst vi predikanter, men det har bara skapat frågor bland de som har lyssnat. I avsnittet här om de andliga nådegåvorna, första Korintierbrevet kapitel 12, så står det i sista versen där, kapitel 11, så fördelar Guds ande gåvorna som den själv vill. Det är anden som bestämmer. För han vet vilka gåvor som passar oss allra, allra bäst. Genom anden kan en människa förenas med Kristus på ett hemlighetsfullt sätt. Man säger med fina ord här, unio mystica. Mysterion på grekiska betyder detta kan ingen människa utforska utan den heliga anden. Och det finns människor som dras till mystiken i tillvaron. Och här kan den kristna tron tillgodose alla behov. Man behöver inte söka olika skumma källor världen över. Här finns allt i den kristna tron. Men allt det vi behöver veta har anden uppenbarat för oss. Därför den heter också uppenbarelsens ande. Under Jesu vandring, de här 3 åren, så var han hos sina lärjungar. För det mesta. Inte alltid. Det var ju helt omöjligt. Ibland tar Jesus med sig 3 av lärjungarna. Och då så lämnar han de övriga 9. Exempelvis när han går upp på härlighetens berg. Och då vet vi vad som händer nedanför. När Jesus inte längre är hos dem. Och det är därför Jesus säger att det är för lärjungarnas bästa som han lämnar dem så att hjälparen kan komma. Jesus skulle inte längre vara hos sina lärjungar utan i dem och dem i honom. Deras liv skulle bli mer fulländat, kraftfullt. De skulle inte slippa umbäranden, inte alls, men uppleva denna kraft av hjälparen som var av samma slag som Jesus. Den som blir frälst eller tror och öppnar sig för Guds ande blir Guds barn. Därför anden är barnaskapets ande. Hur kan vi veta detta? Romarbrevet 8:16 är en underbar vers, tycker jag. Det står så här. Anden vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Vi får äga ett personligt förhållande till Gud. Vi kallas för hans vänner. Människans ande är ett säte för Guds ande. Och tillsammans vittnar vi om detta. I den kristna tron så trängs inte det mänskliga undan. Inte alls. Och man möter tyvärr människor i min ålder och äldre som har lämnat frikyrkan för man har sorgliga upplevelser från sin ungdom kanske. Därför att dogmen kom i första hand och människan i den andra. Men när vi läser om Jesus så kom alltid människan i första hand. 8 och 16 i Romarbrevet talar om en mänsklig kristendom. Den är tydlig, men den svävar inte iväg. Och anden erbjuder oss sin fullhet. Men det är inte det som är frågan. Hur mycket får anden av oss? Får den fylla vårt hus? Eller blir det ett välkomsttal i entrén i hallen kanske? Om vi går till den här berättelsen som Anita läste. Bakgrunden är ju en konflikt. Alltså. Och det är, alla konflikter har en bakgrund. Små konflikter i församlingen, världskonflikter på samma sätt. Folket är i uppror och Mose är rädd för att bli stenad. Och så töstar man. Och så slår Mose på klippan. Och alla får dricka av den livgivande strömmen. Klippan, det är Kristus. Strömmen, det är anden. Och efter detta så slår amalekiterna till fienden. Och fienden försöker alltid att få bort Guds folk från den livgivande källan. Detta blir tydligt när man läser väckelsehistorien. Ta det lugnt, Staffan. Mörkrets makt som alltid vill beröva oss livet i den helige ande, den sunda läran, plocka av oss upplevelser, det centrala i tron, mänskligheten. Amalekiterna hade varit nomadfolk. Och man plundrade olika folkstammar och däribland Israels folk då var man. Amalek, han var sonson till Esau. Om det kan vara av något intresse, det är möjligt. Och det Anita läste, det var ju ett fysiskt slag utan tvekan. Va? Men samtidigt så var det en andlig kamp. Vem förstår detta? Jo, Mose. Varför förstod Mose detta? Han var en andlig ledare. Vi behöver starka ledare, ropar någon. Ja, det beror på vad styrkan beror i, består i. Starka ledare kan, ja, det kan bära hem vad som helst, det vet jag. Men vi behöver ledare som förstår sammanhangen i tillvaron, den värld som Guds församling verkar i. Och Mose, han förstår att här behövs ett andligt understöd. Genom bön. Och då tar han med sig två män Och så går han upp på en höjd. Tänk om man hade en filmsnutt av det här. Och Mose, han har med sig staven i sin hand. Symbolen för fullmakten. Staven och spiran, det var hästarens symbol, attribut. Det var med den han hade delat Röda havet. Det var med den han hade förlöst vattnet ur klippan. Och sambandet mellan utvecklingen på slagfältet och det som sker på höjden är ju tydligt och märkligt. Ty så länge som Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Segen i det synliga krävde en seger i det osynliga. Jag är intresserad av historia. Och det går många fina historiska program på TV, Kunskapskanalen exempelvis. Och ibland visas filmer från andra världskriget, det tredje riket, det där riket som skulle vara i 1000 år. Och nummer 2 i ledarskiktet i det tredje riket, han hette Hermann Göring och han var flygvapenchef. Och 1940 befordras han till riksmarskalk och då får han rikets stav, rikets spir. Och när man ser filmer det här man gör inga med så går han med det här staven. Men allt slutar med en giftampull i en fängelse i Nürnberg. Varför? Jo, säger Herren. Ogudaktigens spira ska inte förbli. Om vi går till utsändningstalet, Matteus 10. När Jesus sände ut sina lärjungar så får de fullmakten över alla destruktiva krafter för att riket ska kunna utbredas. Kära vänner, staven har getts till församlingen. Och vi använder den absolut, men vi får aldrig glömma att vi har fått en fullmakt som vi kan använda oss av. Vad är bön för någonting? Jag har här en oerhört klassisk bok som handlar om bön. Den heter Från bönens värld. Kom ut 1927. Av professor Ola Hallesby. En norsk teolog. Den har kommit upp i många, många, många upplagor. Och översatt i många språk. Och han säger så här, Hallesby, om bön, att det är ett uttryck för vår hjälplöshet. Och att bedja, det är att släppa in Kristus i våra liv. Och då utgår han ifrån Uppenbarelseboken 3:20, där Jesus knackar på dörren. Och om vi öppnar, som Sackeus i Jeriko, så kommer Jesus in. Så definierar han bönen. Men bön är förenat med vissa svårigheter. Det tyckte även lärjungarna, för de bad ju Herre, lär oss att bedja. Och Ann-Britt läste att vi vet ju inte egentligen hur vår bön bör vara. Det är ett märkligt påstående. Och det är en antydan om bönens gåtfullhet och svårighet. Och det kan leda till trötthet. Bönen kan bli en tung plikt. Man känner ingen smörjelse. Man blir trött på sina bönämnen. Och man blir trött på sina böneformuleringar. Och man tycker man får inget bönesvar. Och ju mer ansträngande bönen upplevs, ju lättare är det att den försummas. Även Mose blir trött. Han blir trött i armarna. Han var över 80 år. Och händerna sjunker. Och därmed staven. Men då griper två andra in. Och det här tycker jag är så fint. Vi är ju lemmar till för varandra, eller hur? Uppmuntra inte minst våra ledare. Och så lägger man en sten så att Mose får sitta på, va? Och så tar man var sin arm, håller dem stadiga tills solen går ner. Här har vi alltså bönens uthållighet, va? Och här möter vi Josua för första gången. När man håller upp hans händer, då segrar Josua som betyder frälsaren. Och när han sjunker, då blir det fördel för Amalek. Vilka är det som hjälper Mose? En heter Hur. Vi vet inte mycket om honom, eller hur? Men jag tänker så här att hur han kanske var en vanlig man ifrån folket som ändå fick komma upp där på höjden och hålla Mose arm. Han får be för den store ledaren. Och vi har valt ut några förebedjare här i vår församling. Och jag tycker det är jättebra. För vi behöver en ordning och en struktur i våra gudstjänster. Men man får inte bli ett hinder för några andra som vill bedja. Eller hur? Vi ska inte stå i vägen för varandra utan öppna för varandra. Om någon kommer fram här som du känner, har en personlig relation till, välkommen fram tillsammans med förebilderna och be. Ja, men jag är bara en liten vanlig människa och jag tror att hur var en sådan? Ibland kan vi få en vägledning genom namnen och hur betyder renhet. Vit. Friköpt. Det är tänkvärt, va? Psalm 24. Vem får gå upp på Herrens berg? Den som har oskyldiga händer. Vem griper in när våra händer blir tunga? När vi inte vet hur vår bön egentligen ska vara. Anden stöder oss i vår svaghet. Därför bönen är ett av andens verksamhetsområden. Bönens ande tar sig an vår sak inför Gud. Han vädjar för oss med rop utan ord. Så som Gud vill. Ja, men det måste ju vara den helt perfekta bönen. Som Gud vill. Endast bönens ande, Zakaria 12, kan öppna bönens värld för oss. Och där finns mycket att upptäcka. Misströsta inte, jag närmar mig slutet. Men det fanns en man till på höjden. Han hette Aaron. Spännande. Ingen tillfällighet. Om Aaron vet vi lite mer. Han var storebror till Mose. Och han verkade vara en verbal person. Det var inte Mose. Men den som har svårt att uttrycka sig kan ändå vara en stor andlig ledare. Aaron var den första översteprästen. Han hade en medlarställning mellan Gud och folket. En gång varje år, den stora försoningsdagen, gick översteprästen in i det allra heligaste och bringade försoning. Först för sin egen synd. Därefter för folkets. När Aaron dog blev hans son överstepräst. Och när han dog blev Aarons sonson överstepräst. Och när han dog blev Aarons sonson överstepräst. Och så fortsatte det. Därför prästtjänsten var knuten till en släktlinje i Levis stam. Men du? Nu kommer det bästa här. Till slut kom det en överste präst. En hette oss. Av annat slag. Inte av samma sorts som Aaron och hans söner. Utan av ett annat slag. Ja, han dog han också. Men vad gjorde han med? Själva gjorde. Han uppstod. Därför att livets ande uppväckte honom från de döda. Han vädjar för oss. Han sitter på faderns högra sida. Han vädjar för oss. Han är vår överste präst till evig tid. Det här tar Romar eller Hebreerbrevet upp väldigt mycket. Och vi har, säger Johannes i sitt första brev, vi har en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Är inte det en fantastisk trygghet? För vår talan, parakleton på grekiska, det är samma ord som hjälparen i Johannesevangeliet. Ja, det är fantastiskt. Nu slutar jag här. Som jag började. Bön kan vara ett avgörande vapen. Bön kan göra skillnad när livet står och väger. Men bön är också förenad med vissa svårigheter. Finns det hjälp att få när man blir trött? Vi kan hjälpa varandra. Vi kan få hjälp av den helige ande. För det är bönens ande. Bönen är andens verksamhetsområde. Amen. Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Herre för din frälsning. Tack att du har uppstått. Tack att du idag sitter på maktens högra sida. Kanske just nu blickar du ner över ditt folk, över Holsby. Det är en tanke som svindlar, men vi tror att det är på det viset. Herre, du är förtrogen med våra svagheter. Hur kan du vara det? Jo, du har själv varit en människa. Vi möter ingenting som inte du har mött. När vi ber behöver vi inte lägga ut texten och förklara saker och ting. Du vet redan förrän ett ord är på vår tunga. Tack att vi får vara lemmar till varandra, för varandra. Hjälp oss att vi inte står i vägen för varandra utan bredda gången. Släpper fram varandra till den tjänst som du har kallat oss till. Tack för församlingen här i Holsby. Du vet våra planer, våra visioner, vår historia. Och jag är så fylld av tacksamhet. Men vi vet att det finns mörkrets makter som står i startgroparna när vi ber om den ande, om den faller som vi ber om. Men du är vårt beskydd. Staven var också herdens arbetsredskap. Han slog varg och björn, fienden som ville skada jorden här. Och jag ber för alla församlingar som har lagt staven i en glasmonter i väckelsens museum. Men så är det inte i Holsby. Vi tar den loss. Vi höjer den. Och när vi tröttas så kommer brodern eller systern och stöttar, för den får icke sjunka. Ta nu hand om avslutningen här i mötet. Du kan förlossa oss, Herre. Och jag skulle vilja be att alla kom fram här och bara sträckte sig i bön. Men jag har inte den frimodigheten. Men när Bengt inbjuder här, så kom fram. Får vi be för varandra. Hjälpa varandra. Betjäna varandra. Vi vet inte vad som händer imorgon. Under veckan. Men idag lever vi. Idag finns det värre. Vår överste präst. För en evig tid. Amen.